Jag är väldigt glad i höstfargerna som så pryder naturen ute och runt omkring. Och så jag tänkte ju på det här, vi var i en tur i Bardufoss i helga och tänkte, hur i all världen ska jag få fler träd i hagen borres? Jag som är så glad i skog, och så tänkte vissa börja planter i nu, så det är ju möjligt att jag får se dem som gott när jag blir pensionist då. Men det är ju en stund till, så det tar lång tid. Snart blir det väl så att det blir kallt på natten. Det blir glatt ettervärt. Och saltbilarna, de ska ut och köra. Jag vet inte om du har sett på Facebook, så finns det sådana grupper du kan gå med i. Det är ju där det sker nu. Och påverka mot vägsalting, för exempel. Finns det en grupp du kan gå med i. Men det var en historia som skedde. Här, det var väl förrige vinter då. Eller där på höstvintern. Och så var det ett sted i en by. Att det är en lastbil som kör här föran. Och så är det en liten Opel Corsa som kör här bak. Där med en liten lysdame i. Och så kommer det till ett lyskryss. Och så damen i lyskrysset så löper ut av bilen. Och så hever sig och vinkar där föran. Säger till han lastbilschauffören. Och han svejer ner vinduet och lurar på vad det är. Så säger hon: hej, jag heter Annika. Det rann ut något av bilen din. Och han bara kikar lite rart på henne och svejar igen. Och de kör vidare. Och så sker det samma i nästa lyskryss. Hon hoppar ut av sin Opel Corsa och kommer: hej, jag heter Annika. Det rann ut något av bilen din. Han bara ser på henne och svejar tillbaka i vinduet och kör vidare. Och så sker det igen vid tredje lyskryss. Samma ting det där. Hon kommer: hej, jag heter Annika. Det rann ut något av bilen din. Och när de då kommer till det fjärde lyskrysset. Så då tänker han, det lastbilschaufför, nu ska jag ta henne i förkant. Som en gång det har blivit rött och han har stoppat, så hoppar han ut av bilen. Går han och bankar på vinduet till korsan där och säger: hej, jag heter Bengt och det är som saltar vägen. Dockers ekotema är idag, det är alltså: kursen, hvordan tette gapet mellan boka och mig? Och vad i all världen menas med det då? Boka, det här är alltså boka. Det finns bara en bok över alla andra böcker, och det är Bibeln. Och vi har ju snackat om menigheten, och det här går lite i samma gata, och du ska komma in på det mer. Men Magnus Persson, han som är pastor i United-kyrka i Malmö, han sa slik för någon uke tillbaka på när pinsebevegelsen hade världskonferens i Stockholm. Så sa han att: vet du vad som är forskellen mellan en bil som kör hem från Ikea en söndag och en bil som kör hem från en kyrka en söndag? Och så sa han sån: kanske forskellen kan vara att bilen hem från Ikea, den är full av praktiska ting som du faktiskt kan bruka i vardagen din. Ja, tänk på den. Det var ju ett bild i ett utsagn. Men det fick mig att tänka på det. Att ibland så tror jag det kan vara vanskeligt för oss att relatera till vardagen. Till och med det som vi snackar om här i kyrka. Vanskeligt att sätta det ner i: hursen passar det in i min vardag? Hursen kan jag bruka det här slik att det blir till hjälp för mig? Och inte bara något sådana där fina, höjt trallande, åndliga filosofier. Och jag hoppas att dagens budskap, det som vi snackar om idag, ska vara något som du kan ta med och praktiskt bruka i din vardag. Vi snackade ju sist söndag om en menighet i bevegelse. En menighet som inte är rädd för att pröva nya vägar för att nå ut med budskap. Och idag ska vi se på en fortsättelse av det. För det kan ju ibland virka, som vi sa, som om vi troende har en trovärdighetskris i förhåll till vad vi presenterar som den riktiga väg kontra kursen vi lever våra liv. Och vi nämnde och så på det att Paulus, han tar i Bibeln på flera städer då starkt avstånd från det och döma folk utanför. Det är helt tydligt klart att det inte är vår uppgave i det hela taget. Det har vi ingenting med att göra. Och så kan vi då också se på våra egna liv. Jag tränger ju bara gå till mig själv. så kan jeg si at det ikke alltid som mitt liv helt i dur med det som Bibelen beskriver som en troende livsstil. Og vi kan starte med å lese fra Galaterbrevet 5, 22-23, der det snakkes om åndens frukt. Og alle kan vi, når vi leser det, si at ja, det finnes innimellom områder i livet vårt der det rom for utvikling og forbedring. Og der står det altså: åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke mot slike. Vi er jo ikke perfekt, noen av oss. Og når vi ser på disse beskrivelsene av et liv som er fylt med Guds nærvær, så kan vi kjenne at jo da, iblant så mangler det nok både litt kjærlighet og litt glede og litt fred og litt langmodighet og vennlighet. Og ja, det er ikke alltid hele det der lagret er oppfylt der. Så vi er ikke perfekt, men når det er sagt, så må ikke det bli en unnskyldning for å ikke gjøre noe med enten svake karaktertrekk eller dårlige vaner. For faren er jo at når du snakker om at Gud er nådig, er at noen drar det helt i ytterpunktet og tenker, det er nok ikke så nøye hvordan jeg lever, det er ikke så nøye hvordan jeg oppfører meg, for Gud er jo nådig. Og det er egentlig veldig egoistisk, en sånn tankegang. Og det er det samme som egentlig å ikke ta på alvor at Jesus virkelig døde for meg og for deg. Ikke bare for at vi skulle få komme til himmelen, men også for at han ønsker å forme oss fra innsida til å bli mer lik ham, og på den måten spre hans type liv rundt omkring oss. Jeg siterte mange ganger før, men det er en av de sammenhengene i Bibelen som betyr veldig mye for meg, derfor at det gir meg håp og det gir meg tro. Og det er fra Filipperbrevet 3, vers 12, der det står, det Paulus som skriver: ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. När Paulus skrev det här så sitter han troligt fängslad i Roma. Han är snart färdig med livet här på jorden. Men hela den hållningen till livet syns är beundringsvärdig, för den visar han är ydmyk. Jag har inte nått det. Jag är inte fullkommen. Men jag jagar framöver. Och så fortsätter han där i vers 16, står det, att den har vi inte dessvärre på skärmen, jag ska läsa det. Det gäller att vi så långt vi har nådd fortsätter efter den samma rättesnor och har det samma sinnelag. Alltså, vi är underveis. Vi är inte fullkomna, men vi fortsätter likväl framöver. Och så vet vi att Gud, han hamrar inte lös på oss om det inte alltid går på skinne. Så därför är vi heller rädda för att snacka om detta. Och här kommer balansegången då, som jag önskar på någon måte att gå in i idag. Och hoppas vi kan ge något praktiskt att ta tag i. Kursen skall är tätte gapet mellan den livsstil som Bibeln beskriver, som är fött utav ett liv som är präglat av Jesus, kontra mitt liv. Kursen kan jag tätte det gapet som jag ser. Här är standarden, här är Jesus, här är mitt liv. Och så ser jag att det är ett litet sånt språng emellan. Jag vet självklart, det är ingen av docker som upplever det, men visst docker träffar någon, så kan docker hänvisa till mig. Jag är där. Och därför så har jag lust att se sån ut från Bibeln att du ska få fem råd om kursen tätte gapet mellan boka och våra liv. Fem råd som jag tränger själv på fem områden där jag själv inte alltid lyckas. Och det är ju någon som säger att En må aldrig forsynne något som en inte själv har täckning för. Och då hade det ju blivit ganska dåligt med mig, sånt sett. Hvis jag alltid skulle vara nött till att ha täckning för allt som jag skulle forsynne. De här områdena är sådana som jag faller igenom på. Det här är ting som inte är fullkommen på. Men jag tror att vi må likväl forsynne Guds ord själv, om inte vi alltid själv får det till att lyckas. Och det första jag vill se är att Gud, han virkar i den som är villig. Och det står i Filipperbrevet 2, verserna 12 och 13. Därför, mina kära, slik dere alltid har varit lydige, icke bara där jag var hos dere, men mycket mer nå vid mitt fravär, så arbeid på deres egen frälse med frykt och beven. För det är Gud som virkar i dere, både och ville och virke för hans gode vilje. Och arbeide på sin egen frälse, det har ibland blivit missförstått som om det skulle vara något som vi kan göra för våres frälse, som om icke den skulle vara bra nog. Men det är inte det det handlar om. Därför att Jesu frälse för dig och mig, den är utan fel och manglar. Och arbeide på sin frälse, det handlar rätt och slett om att ge Gud rum till att jobba i livet av våres. Slik att han kan forma oss till att bli mer lik Jesus. För det är fortsatt sån att det är ingen av oss som ligger så mycket på Jesus att det gör något, liksom att det skulle vara farligt. Men den som ger Gud rum och jobbe vill uppleva det som står där, att Gud virker i oss, både till att vilja och att virka för hans gode vilje. Så när Gud får rum till att jobba i oss, så kan för exempel plötsligt en person som har slitt med ett våldsamt temperament uppdaga att ting som för irriterade vette ut av han, kanske inte i det hela att irritera han länge. Därför att den hållning som präger Jesu liv, den vill präga den som ger Gud rum till att virka. Och hur ger det Gud rum till att virka? Jo, genom att själv självföljlig studera Guds ord, tänka över det, praktisera det, följa de råd som Guds ord ger och sörja för att jag är där som jag får mer undervisning och vägledning och hjälp. Det andra rådet ut från Bibeln idag kan vi se från Galaterbrevet 5:16. Och det är, och har skrivit, vandra i onden. Vi ska läsa det först där. Galaterbrevet 5:16. Vandra i onden och dere ska slett icke fullföra ködets lust. Och det att vandra i onden, det kan ju dessa dagar med Märta och Louise sina utspel om att snacka med de döda höres lika märkeligt ut. Det kan ju höras ut som nu är vi helt ute på vidda vi och. Men det som det betyder är att ge rum för den helige ond och stole på hans förvandlande smittande kraft. Och vandra i onden är att leva med en bevissthet om att var enkelt troende så säger ja, Jesus är väljer och följer det. Är vi tro på det, då flyttar den helige ond in i livet. Och Jesus förklarar att den helige ond ska vara som en tröster för oss, en hjälper, en vägledare. Och rent praktiskt så vill det betyda att jag på morgonen kan be, hjälp mig Gud till att leva riktigt idag. Hjälp mig att ta riktiga valg i alla situationer som jag kommer upp i. Hjälp mig i de utfordringar som jag möter idag. Och det som är mycket av livet med Jesus, det handlar inte om att du ska ta dig i kragen och skärpa dig, men det handlar om att bli bevisst på vilka hjälpmedel du har tillgängliga. Den helige ond är din hjälper. För det är väldigt sällan som någon av oss kommer igenom en dag utan utfordringar. Visst, det är någon dag där den inte har den enaste utfordring, så det är ju nästan som ferie. Ett veckaklocka, den ringte inte. Du vaknar 45 minuter för sent. Din äktemake har fått spyrsjuka på natten. Barna är trötta. De börjar att krangla när du lagar frukost. Och akkurat när barna är påklädda och klara så sker det ett litet uheld med minsta barnet. Och medan du böjer dig ner för att ta av den där våta strumpebuxen så slår du hodet i vasken. Och medan du står där och prövar att hantera situationen så ringer telefonen. Och medan du löper ner trappan för att få tag i telefonen tråkar du på en legobit som inte är rydda undan. Du sklir, slår ryggen i trappan. Får tag i telefonen. Chefen ber dig komma tidigare på jobb för en kollega är syk. Det är då som du lurar på det där ondens frukt. Hur blev det av? Hur var det en fick tag i det? om detta var självupplevd. Det mesta, ja. Kötta nästa punkt. Ge icke djävulen rum. Jag vet inte vad du gör för associationer till bilder där. Men det var ment som att icke ge rum då. Det är inte så att jag ser på det där som någon sån där grymme ting. Men dockar, det är ju sån. Djävulen är besegrad på Golgata. Och han har ingenting som han kan göra mot den troende om han icke får rum eller tillåtelse. Därför kan en troende som har gett sitt liv till Jesus aldrig bli besatt av onde onde, för det Jesus bor i den troende. Därför kan heller icke en galning eller en förbannelse nå en Jesus troende, för det han eller hon är beskyttad under Jesu blods virkningskraft. Så därför är du och jag trygge. Det enaste han kan göra är samma som han gjorde i Edens hage, nämligen att pröva och få oss till att tvile på Guds ord och på vad Gud har sagt. Har Gud verkligen sagt? Sa han till Adam och Eva den gång i tidernas morgon. Och på samma måte så prövar han att få oss, han prövar att få det, han prövar att få med till att tvila på de löftena som Gud har gitt i sitt ord när det gäller både frälse, hälse, beskyttelse och omsorg. Och när du och Adam möter sådana tvilstankar, så syns jag en av de bästa måterna att kämpa mot det är att ta fram Bibeln, läsa högt för mig bibelverser som omtalar det område som jag kämpar med och som kan vara till hjälp. Och då kan det vara grejt att ha noterat sig de bibelverserna på förhand så att en kan finna vad en letar efter när en tränger det. Eller i vardagens travelhet och utfordringar hemma och på jobb så vill vi kommer upp i situationer där vi må välja om vi vill ge djävulen rum eller icke. Vi vet att han har en uppgave och som han alltid jaktar på. Och han är ute efter att ödelägga människoliv. Han är ute efter att ödelägga relationer. Och slike tillfälle möter vi alla på. Och både hemma och på jobb så vill vi komma upp i diskussioner där vi kan känna att vi blir varma i toppen. Vi kan uppleva att vi blir orättfärdigt behandlad, vi blir engagerat, vi menar vi har rätt. Och slike gånger är det extra lurt att be Gud om hjälp och hålla hodet kallt. För djävulen han väntar bara på slike gånger för att kunna ödelägga relationer och riva ner människors liv och skapa isolation och skapa avstånd. Och det önskar han både i hemmet och det önskar han på jobb bland kollegor. Det önskar han i samfund. Skapa avstånd och isolation. Och när vi då märker att det börjar att bli hett så kan vi be Gud om hjälp och visdom till att bevara fattningen och icke ge djävulen rum och virke. Kan vi ta nästa punkt? Och det är alltså ett punkt som vi har kallat bruk dina ord viselig. I ordspråken 18, vers 20 och 21 står det slik. En mans mage blir mättet av frukten av hans mun. Med gröden från hans läppar blir han mättet. Död och liv är i tungens makt och de som älskar den ska äta frukten av dem. Mina ord, de kan riva ner eller de kan bygga upp människor. Hemma i familjen, på jobb, bland naboer. Mina ord kan ge liv eller de kan slocka liv. Mina ord kan öppna upp eller de kan locka. Mina ord kan ge hopp eller de kan slocka hopp. Och vi vet ju att det är stor forskel på hur vi ser ting och att det också är avhängigt av hur vi bor och i vilken kultur vi är uppväxt i eller tillhör. Jag fick ju bakoversvejs när jag kom till Nord-Norge då och hörde hur folk snackade med varandra. Det var något helt annat än det som jag var vant med hemifrån. Och i det tillfället är det ju snack om ren kulturforskel. Men oavhängigt av den kulturen vi är uppväxt i eller vi lever i när det gäller sån geografiska forskeller så kan vi själv jeg kan bestemme hvordan kultur vil jeg være med å prege og skape. Hvordan kultur, når det gjelder å snakke, ønsker jeg å forme når det gjelder meg selv, når det gjelder i mitt hjem, i min familie, når det gjelder i menigheten og der som jeg beveger meg i hverdagen. Hvordan kultur vil jeg at det skal skapes av mine ord? Derfor at mine ord skaper noe. Noen snakker alltid nedsettende om seg selv. Og det er ikke i tråd med Guds ord som forteller deg hvor høyt elsket du er, hvor ønsket du er, og hvor dyrebar du er i Guds øyne. Og iblant kan vi trenge litt øvelse til å snakke godt til oss selv. Ikke sant? Det har du heller aldri vært borti, men jeg har vært borti det der. Andre ganger så formes det en kultur i hjemmet grunnet stress, uro og bekymringer som blir rett og slett ren nedsyking. I stedet for at mann og kone skulle støtte og løfte hverandre opp, så blir de ord som såes ut, de blir som slående som steiner eller stikkende som kniver. For det finnes mange ulike måter å si ikke spis knekkebrød i sengen på, for eksempel. Eller kan du ta og skylle vasken etter at du har barbert deg? Finnes mange ulike måter å uttrykke seg på. Og måten som du og jeg snakker på, både når det gjelder ordvalg og tonefall, avgjør på langt hvordan klima får vi i familien, i ekteskapet og i menigheten. Derfor er det lurt for oss å tenke på hvordan snakker vi. Punkt 5. Du skal høste det du sår. Og det er jo ingen nyhet, det er gammelt nytt. Det vet alle som er bønder eller har jobbet med jordbruk eller hage, at sår du potet så kommer det ikke opp eple. Galaterbrevet 6-7. La dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte, for det er et menneske sår, det skal han også høste. Det er sår inn av ord, det er sår inn av handlinger i forhold til andre mennesker. Det vil jeg høste tilbake i en eller annen form, avhengig av hva jeg har sådd ut. Har jeg sådd vennlighet, godhet, varme, omsorg, så vil det møte meg. Sår jeg harde ord, kalde skuldre, så vil det slå tilbake mot meg. Og slik virker det overalt. Slik virker det i ekteskapet. Slik virker det i forholdet mellom foreldre og barn. Slik virker det på jobben mellom kolleger, slik virker det i menigheten. Og jeg tror, jeg er ikke alltid bevisst på dette og denne loven med å så og høste. For hadde vi vært det, så hadde vi iblant tatt andre valg og oppført oss på andre måter. Sagt ting annerledes og møtt folk på andre måter. Siste bildet her kommer. Disse 5 enkle grepene, tror jeg, vil hjelpe meg både å gjøre meg bevisst i min vandring med Jesus, og vil også være med og hjelpe å tette gapet mellom den livsstil som Jesus står for, og for meg som er underveis. Fullkommen blir jeg aldri så lenge her på jorda. Men det gjør ikke at jeg ikke bryr meg, eller tenker, det er ikke så nøye, eller ikke gidder å ta tak i svakheter eller trekk i personligheten som trenger en oppussing. Og det er en trygghet i å vite at når jeg er villig, så vil Gud jobbe i meg. Gud tvinger seg aldri på noen. Han kommer nok og kanskje forsøker å fortelle noe, men han tvinger seg aldri på. Men den som er villig, da sier han, yes, her skal jeg være med og hjelpe. Og det er så bra, Gud, han bor i meg, han bor i deg. Han er ikke langt borte. Liksom sånn, jeg trenger ikke å gjøre noen ritualer for å hente han fram. Bare å sende en tankebønn, Gud, hjelp meg, nå ser du. Nå holder jeg på å miste besinnelsen her. Eller nå kjenner jeg at det her sliter jeg med. Og nå begynner det der igjen å skje som jeg har så lett å falle i den der vanen, eller det der trekket. Og så ber en, Gud, hjelp meg. Det er også veldig godt å vite at Gud, han er en god Gud. Han er som en god trener. Han er ikke som de der trenerne som kjefter en ut hvis du har misslykket. Men Gud, han veileder på en hyggelig måte. Och han mister aldrig tålmodigheten som kan ske för oss. Han säger aldrig, nu är det nog. Nu har du haft dina möjligheter. Nu får du finna det ett annat sted att vara. Han är tålmodig. Och vi är undervejs. Vi är inte färdiga, vi är inte framme i himlen. Vi är inte perfekta som människor. Och jag hoppas du kan se att det här är inte något som ska lägga dig in i ett bond eller en sån skrämt tillvärelse i livet där nu, du hela tiden nu går runt och tör inte att leva av frukt för att du ska göra något galt eller säga något galt. Gud har inte kallt oss till att leva i en bobble eller leva stift i en tvangströja. Han har kallt oss till att leva. Och vi är alla utrustade med olika personligheter, olika träck, olika gaver, olika temperament. Och vi är skapt slik därför att Gud ville det sån. Och det är tryggt och gott att veta. Och samtidigt så önskar jag Gud att jobba med oss slik att hans liv kan komma fram genom våres personlighet. Genom våres liv så att andra här ute kan få möta Jesus och uppleva. Åh ja, se där så vi lite av Jesus i den där hållningen. Och i det där träcket där. Ska jag ge över resten av mötet i Odmus sina händer. Amen.